Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Du är på stan med din vän. Ni är unga, glada och livet ligger framför era fötter. Ni går i butiker, äter en burgare på Donken. Avsluta dagen med en öl på den lokala krogen. Det är en bra dag. Och när ni skiljs åt på kvällen är ni båda glada och lite salongsbrusade. Du vinkar hej då. Men där och då vet du inte att det här var sista gången du spenderade en hel dag med din vän. För din vän har fortfarande inte kommit hem. Trots att 12 år nu har passerat. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Seov.
I veckans avsnitt av Olösta fall ska vi berätta för er om 20-åriga Viktor Hasselström som försvann den 18 mars 2009 i Eskilstuna. Det har gått mer än ett decennium och försvinnandet ligger på Kalla fallgruppens bord. Nya tips behöver komma in för att polisen ska kunna fortsätta söka svaret på frågan: var är Viktor? Men vi rör oss tillbaka till den 18 mars 2009. Än ligger snön kvar på den grå asfalten. Våren är sen just detta år. Klockan är runt 11 på förmiddagen då 20-åriga Viktor pratar i telefon med sin mamma samtidigt som han äter frukost. Han är glad. Han har bestämt träff med en kompis. De ska ner på stan tillsammans. Men först ska de besöka Arbetsförmedlingen för att Viktor ska skriva in sig. Han har tröttnat på att köra lastbil och vill nu söka nytt jobb. Den kvällen kommer Viktor inte hem. Men hans mamma är inte orolig. Viktor är 20 år gammal och sover säkert bara över hos en vän. Men kvällen blir morgon. Hans mamma går för att se om Viktor har kommit hem. Kanske är han på sitt rum, sover. Han hade svårt att komma upp morgnarna, det visste hon. Men rummet är tomt. Så när som på sonens mobiltelefon. Och det är då oron kommer. Viktors mamma ringer till den vän som Viktor skulle träffa dagen innan. Vännen hade ingen aning om att Viktor inte hade kommit hem och lät orolig på rösten. Och det är nu som mamman bestämmer sig för att ringa polisen och anmäla Viktor som försvunnen. Tillsammans med sin sambo sätter hon sig sedan i bilen och kör runt för att leta efter sin son. Men Viktor finns ingenstans. Polisen tror först att Viktor, som trots allt är myndig, håller sig borta frivilligt. De misstänker inget brott, men söker ändå efter Viktor runt om i Eskilstuna. 2 dagar efter att Viktor har anmält som försvunnen av mamman så håller polisen ett vittnesförhör med Viktors kompis, som då berättar att vännernas utekväll började på pizzerian Maestro. Där beställde vännerna in öl efter öl innan de strax efter 21 bestämde sig för att gå vidare. De hamnade då på kvarterskrogen Dannes bar, som vid den tidpunkten låg vid hörnet på Rådhustorget 7 i Eskilstuna. Viktor ska denna kväll ha burit en brun midjekort jacka, vita skor och blå jeans. Runt halsen ska han ha haft en grå tunn halsduk lindad om sig. Vännen berättar att Viktor ska ha pratat med ett antal olika personer inne på baren. Men vännen gick hem och Viktor valde att stanna kvar på Dannes bar. Man fortsätter då att utreda vad som skett på Dannes bar. Och polisen får nu mer och mer information kring vad som hänt natten mellan den 18 och 19 mars. Det är i maj 2009 som polisen börjar misstänka att någonting fruktansvärt faktiskt kan ha hänt Viktor. Och fallet börjar då att utredas som ett misstänkt mord. Efter att fler och fler vittnesuppgifter kommit in försökte polisen nu att få ut övervakningsfilmer från krogkvällen på Dannes bar. Men filmerna fanns inte längre kvar då det vid den tidpunkten gått mer än 2 månader sedan Viktor försvann. Tack vare vittnen så får man reda på ungefär vad som kan ha hänt inne på Dannes bar. Det ska uppstått en konflikt mellan Viktor och 2 bröder inne på krogen. Den ena brodern ska visa sig vara lite extra intressant då han vid bråket med Viktor, enligt vittnen, ska ha tagit fram en slagghammare och hotat Viktor med denna. Ingen kom till skada vid konflikten, men stämningen måste ha känts hotfull. Klockan hade blivit mer och mer och krogens besökare färre och färre, tills det till slut bara var Viktor och en man i 40-årsåldern kvar i baren. Klockan hade närmat sig 01.00 och baren skulle snart komma att stänga. Men Viktor och mannen var inte redo att avsluta kvällen än, utan började göra upp planer tillsammans kring hur de skulle kunna införskaffa mer alkohol. Mannen finns i polisens register sedan tidigare. Han har nämligen dömts för barnpornografibrott. Ett vittne ska ha sett Viktor och 40-åringen utanför Dannes bar vid stängning. Och efter detta så tror man att de 2 ska ha promenerat in till Eskilstuna centrum för att dela på en taxi vid 02-tiden. Det är också 40-åringen som är den sista som enligt de vittnen som finns ska ha setts tillsammans med Viktor. De sista vittnena som ska ha sett Viktor beskriver hur han och mannen i 40-årsåldern i sällskap går över Rådhusbron mot Fristadstorget. Polisen kallar in 40-åringen på vittnesförhör. Även de 2 bröderna som Viktor ska haft en konflikt med kallas in på förhör. Men alla 3 männen menar på att de aldrig ska ha träffat Viktor. De vet inte vem Viktor är och menar att de aldrig ska ha samtalat med honom. Men de vittnena man förhört om situationen på Dannes bar säger någonting helt annat. Och männens vittnesförhör blir motstridiga utifrån den information som tidigare nått polisen kring natten den 18 mars. I maj 2012 häktas 40-åringen misstänkt för mord och de 2 bröderna från Dannes bar anhålls, misstänkta för brott mot griftefriden. Man tror att 40-åringen har mördat Viktor och att de 2 bröderna har hjälpt till att flytta och undanröja Viktors kropp. Ja du Nathalie, det här är egentligen efter det sista vittnesmålet som beskriver hur Viktor och den här mannen i 40-årsåldern i sällskap går över Rådhusbron mot Fristadstorget som polisen faktiskt börjar famla i blindo. Det är liksom som att här tar bevisen slut.
Mm.
Men man misstänker ju ändå 40-åringen och i de flesta artiklar gällande fallet så beskrivs han som 52-åringen i artiklarna från 2008. Det är lite olika vilken ålder man beskriver honom i baserat på vilken ålder artikeln är skriven i helt enkelt. Idag är den här mannen...
Men det är liksom samma man det handlar om.
Precis, det är samma man det handlar om. Men jag kan tycka att det är lite förvirrande. Idag skulle den här mannen ha varit 55 år gammal. Och vi har helt enkelt valt för att det ska bli lättare att hänga med. Och om man då vill läsa alla de här artiklarna som vi har som källor i efterhand till exempel och gräva ner sig lite mer. Så har vi valt att... benämna honom för den ålder han var i 2009 när allt det här skedde. Han var då 43 år gammal och vi kallar honom därför för 40-åringen. Helt enkelt för att göra de här siffrorna så lite förvirrande som möjligt.
Mm.
Och de här 2 bröderna, de misstänks ju för brott mot griftefriden och anhölls ju för det brottet. Och vi tänkte helt enkelt att vi ska gå igenom vad det är polisen tror har skett efter det att det sista vittnet har sett Viktor. Polisen tror att den här taxin, den ska ha beställts av 40-åringen. Och sen ska den då ha plockat upp 40-åringen och Viktor på J.A. Selanders gata. Sen misstänker man att taxin ska ha stannat vid en industrilokal på Kungsgatan. Och här ska då Viktor och 40-åringen ha festat vidare. Men hur kommer det sig då att de här 2 bröderna misstänks i fallet? Jo, polisen tror att bröderna ska ha tagit en egen taxi till en annan fest där de helt enkelt hamnat i ett bråk. Och här har faktiskt polisen kommit över en sms-konversation mellan bröderna. Där då storebrodern skriver ett sms som får polisen att tro att han efter bråket på efterfesten då ska ha anslutit sig till industrilokalen på Kungsgatan 92, där då Viktor och 40-åringen har sin egna lilla efterfest. Och det är ju också i den här industrilokalen som polisen misstänker att Viktor ska ha mördats under natten till den 19 mars.
Mm.
Och efter det att polisen tror att Viktor ska ha bragts om livet så tror de att Viktors kropp då ska ha fraktats till Hyndevad. Och polisen ska ha fått tips då från olika vittnen i området och deras kriminaltekniska hundar ska faktiskt ha markerat det området vid vattnet där och i vattnet. Och det är först efter 3 år efter att Viktor försvann som man genomför dykningar i Eskilstunaån med hjälp av båt då och likhundar. Och det man sen gör är att tömma Eskilstunaån på vatten. Det är ett ganska stort projekt. Och det här gör man faktiskt flera gånger då i jakt på kvarlevorna efter Viktor.
Så man måste nästan haft ett väldigt hett spår om att det var just i ån man skulle leta.
Ja, och just eftersom hundarna också hade markerat där. Det är ju ett ganska stort projekt att tömma en å och de har dessutom gjort det mer än en gång. Tyvärr så har sökandet här då varit resultatlöst. Man har inte hittat Viktor. Men vad gör man sen då, Nathalie, för att försöka fortsätta i det här fallet?
Jo, men man tillsatte faktiskt en särskild grupp år 2015 för att försöka se på nya spår och ta nya tag i fallet Viktor. För att gå till botten med alla spår man faktiskt har och försöka reda ut det här. Och i samband med det så fick man faktiskt in tips gällande den här taxiresan. För i den här taxin så ska även 2 andra personer ha befunnit sig. 2 personer som faktiskt polisen än idag inte med säkerhet har kunnat bekräfta vilka de är.
Mm.
Och det är ju väldigt irriterande för att det kan ju vara att de här 2 personerna har väldigt intressanta vittnesmål som polisen hade kunnat verkligen kunna leda vidare dem i deras arbete.
Verkligen.
Och polisen gick ut med de här uppgifterna om att de här personerna ska befinna sig i taxin på sin Facebook-sida för att försöka få napp och be allmänheten om hjälp helt enkelt för att försöka identifiera de här 2 okända personerna. Men det var ingen som hörde av sig och gav sig till känna så de har ju ännu inte kunnat identifieras.
Nej, och då undrar man ju om det kan vara så att det är de här 2 bröderna. Det känns ju som någon som uppenbarligen vill dölja att de har varit med i alla fall.
Ja. Och det här fallet har ju fått mycket kritik i media. Polisen har ju då kritiserats för att ha begått en hel del misstag under utredningen. Som faktiskt fått förödande konsekvenser för den här utredningen. Bland annat har de anklagats för att ha missat en hel del viktiga spår. Och hittills har vi tagit upp att polisen först 2 månader efter Viktors försvinnande bad om de här övervakningsfilmerna från Dannes bar. Som hade varit jätteviktiga att få tag i.
Mm.
Men de var ju för sent ute för när de vände sig till baren för att försöka få ut de här videomaterialet så fanns inte det längre sparat. Och hade man då begärt ut det omgående efter att det hade hänt så hade man i alla fall kunnat bevisa eller motbevisa om 40-åringen och bröderna hade talat med Viktor eller inte. För de påstår ju att de aldrig ens har talat med honom.
Nej, precis. Så det här hade ju varit en jätteviktig del av utredningen.
Ja, och man hade också kunnat få en tydligare bild av det här bråket som ägde rum, tänker jag, och hur pass allvarligt det var. Och det är ju så irriterande när man faktiskt har övervakningskameror och inte tar vara på de här viktiga spåren.
Ja, för någonstans är det ju också karaktärsbindande att se om de här bröderna och 40-åringen ljuger eller inte.
Ja, och man hade också kunnat styrka vittnesmålen som inkom, alltså från baren, och få svart på vitt huruvida de här 3 misstänkta männen ljög eller inte. Och då blir ju vittnesmålen liksom starkare om man har teknisk bevisning också i form av video och så.
Verkligen. Ja, det har varit jättemycket kritik kring den här utredningen. Ja,
vi kommer fortsätta faktiskt gå igenom en del saker som polisens utredning har fått kritik för i media här vidare i avsnittet, så häng med.
Ja, gör det.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bara några dagar efter att de tre männen, 40-åringen och bröderna anhållits släpptes de, i brist på bevis. De stod fast vid att de aldrig hade träffat Viktor och drog ord mot ord. 1,5 år senare lades förundersökningen ner mot de misstänkta männen. Bevisläget var ganska dåligt eftersom man släpptes och häktes så småningom. Det är beklagligt att man inte lyckades hitta den skyldige, framförallt för Viktors släktingar och familj, uttalade sig 40-åringens försvarsadvokat Lars Järensten i en artikel på svt.se 2018. Under åren som gått har flera platser i Eskilstuna figurerat i utredningen, men det var först 2018 som polisen för första gången berättade för media om en händelse och plats där möjliga bevis kan ha förstörts. Det fanns nämligen ett spår som man helt hade missat. Bara 4 dagar efter Viktors försvinnande, samtidigt som sökandet efter honom pågick, inkom det ett samtal till polisen om en pågående bilbrand i närheten av ett fritidshus väster om Eskilstuna. Det var eftermiddag. Snön föll mot marken. En man stod i trädgården till sitt fritidshus och arbetade med en motorsåg. Plötsligt hörde han en rejäl smäll och skyndade sig till platsen som ljudet kom ifrån. Det var mannens bil som stod i lågor. Den brann och mannen ringde snabbt till räddningstjänsten som väl på plats inte förstår bilen kan ha fattat eld. Men så hittade de en bensindunk i bakluckan på bilen. Räddningstjänsten anade oråd och kontaktade polisen som inte hade tid att ta sig ut till platsen. Det ska visat sig att bilägaren till bilen som brann var den 40-årige man som Viktor ska sett sig utanför Dannes bar vid stängning natten mellan den 18 och 19 mars. Samma man som 3 år senare kom att anhållas för mordet på Viktor men som släpptes i brist på bevis. Det tog 2 månader från det att Viktor försvann tills dess att polisen började utreda hans försvinnande som misstänkt mord. Under dessa 2 månader han 40-åringen sig till att få sin nedbrunna bil skrotad. Hur han lyckades med detta vet vi inte, men det sticker ut, för i vanliga fall måste en skrotfirma ta emot bilen, sätta ett skrotintyg som stämpel på denna och detta intyg ska sedan skickas in till Transportstyrelsen. Så har det inte gått till i fallet om 40-åringens bil. På något vis har han lyckats kringgå systemet. Den relevanta frågan här är kanske inte hur, utan varför. Tiden har gått, spåren har skrotats och polisen försökte senare att förgäves spåra skrotdelarna från bilen i jakt på nya spår i fallet Viktor. Men 40-åringen ska se till att skrotdelarna har fraktats utomlands. Polisen har ingen som helst möjlighet att få tillbaka delarna. Bilen försvann ganska snart, den skrotades och avregistrerades, skruvades sönder och kapades. Sedan var inte delarna längre spårbara. De var helt enkelt väck för oss, sa Lars Fransell i en artikel på svt.se 2018. En ideell grupp vid namn Don't Give Up sökte fortfarande år 2018 efter Viktor. De hade åren tidigare ägnat mycket tid åt att finkamma de områden som figurerat i utredningen. Kungsgatan vid industrilokalen har genomsökts åtskilliga timmar och likaså området Hyndevad utanför Eskilstuna. Samma år markerade gruppen sökhund på ny plats i området och plötsligt så sak och ting hoppfull ut igen. Kanske hade man missat någonting viktigt. Gruppen hade fått in ett tips från allmänheten som de hade följt upp på och fick tillgång till en eftersökshund. Hundföraren Susanne Olin bestämde sig för att hjälpa till och leta med sin hund Whoopi. I det här fallet var det lite småläskigt. Hon markerade så himla skarpt. Hon gick ut på bryggan, började gnälla och hoppade i vattnet. Hon tycker egentligen inte om vatten, sa Susanne Olin i en artikel i svt.se 2018. I samma artikel skrev journalisten Sandra Jonsson hur hon fått följa med sökgruppen till platsen där hunden ska ha markerat. Hon beskrev att det rör sig om en plats som ligger bara några kilometer från Hyndevad. Samma plats som polisen misstänker att Viktors kropp kan ha dumpats på. Någonting som nämns i samma artikel och som vi finner intressant är att den ideella sökgruppen har fått vissa varningar om att de kanske trampar någon på tårna om de letar efter Viktor. Vem det syftas till vet vi än idag inte. Sådana här utredningar är färskvara. Antar nu att de misstänkta personerna skulle ha gjort det och att de har tagits in och släppts ut och tagits in igen. Nu har de fästs väldigt starkt vid tanken om att de kommer att neka sig ur det här. Och de möjligheterna ökar ju såklart ju längre tid de får på sig, sa Leif G.W. Persson i SVTs Veckans brott 2015. Polisen behöver helt enkelt få in mer uppgifter för att komma vidare i fallet. Dannes bar i Eskilstuna är numera nedlagd och ersatt av en matvarubutik. Åren har gått, spår har försvunnit och suddats ut, men frågorna hopas igen. Var är Viktor? För journalisten Adrian Sadikovic i en intervjuartikel med Viktors mamma på Medium.com beskriver mamman Viktor som en intensiv, impulsiv och sprudlande person. Han var godtrogen och absolut inte tystlåten. Det här var egenskaper som hon berättade för Sadikovic att hon tror bidrog till varför Viktor följde med männen den där natten i mars 2009. I skrivande stund har Viktor Hasselström varit försvunnen i 12 år. Om du har tips gällande Viktors försvinnande, kontakta polisen på 114 14. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.